Det här blir en introduktion till Efesiebrevet från de tre första verserna om att hur Gud välsignar sitt folk. Jag ska börja med att läsa de tre första verserna, Efesiebrevet 1 och 1-3. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Amen. Så som sagt, vi ska bara se på de tre första verserna och få en introduktion till det här brevet, vad det handlar om, och de här första tre verserna, vad de talar om, hur de inleder brevet. Som man brukar göra när man ser på breven, Paulus brev eller de andra breven, så brukar man se på vem är avsändare och vilka är mottagare. Och självklart kan man säga att det är Paulus som är avsändaren, eftersom det står. Men vi måste etablera att det här är inte bara en människa som har skrivit detta, utan att det är Gud. Vi måste etablera att det är Gud som är avsändaren till det här brevet, och förstå och se att den här texten är inspirerad av Gud och att den har sin plats i de här Nya testamentets kanoniska böcker. Att de hör hemma där de ska. Nu är det idag många liberalteologer som ifrågasätter om Paulus. Liberala forskare, teologer, som ifrågasätter huruvida Paulus egentligen har skrivit det här brevet. Så det kan vara värt att nämna det. Och de olika orsakerna de har till varför de tycker så är: de tycker inte att det här stämmer. Det är inte likt Paulus stil i andra brev. Och ja, det var ett exempel. De har olika orsaker. De säger att Paulus hade varit i Efesus väldigt mycket, och det ser vi också längre fram. Paulus hade varit mycket i Efesus, men när han skriver det här brevet så verkar det inte som att han är speciellt bekanta med församlingen eller de han skriver till. Han skriver inte ner något speciellt. Det verkar mer allmängiltigt om frälsningen, om Gud och kristna. Så de har lite sådana olika argument för att anse att Paulus inte har skrivit brevet. Det finns egentligen inga skäl till att säga att Paulus inte har skrivit brevet, när det står att Paulus har skrivit det. Men man sitter i sina elfenbenstorn, man sitter på universitet, sina lärosäten, och tycker att man är smart. Man måste pilla sönder allting, man måste peta hål, plocka isär, överanalysera texter som de gör med hela Bibeln, för att se att de här orden använder inte den här författaren, och han skriver inte med den stilen. Så de anser sig själva väldigt kloka och klyftiga och smarta och tycker att Paulus har inte skrivit brevet. Och så finns det olika teorier till vem som har skrivit det istället. Men vi behöver inte gå in för mycket på det. Vi ser bara att vad texten själv säger, så är det Paulus som har skrivit brevet. Han säger Paulus, det första ordet som förekommer i brevet, Paulus. andra teorier kan vara lite mer trevliga, att det är Onesimus som har skrivit, en av Paulus lärjungar. Att de olika apostlarna hade olika lärjungar som skrev i deras namn och skickade breven. Eller att det var någon som helt enkelt bara ville låtsas vara Paulus av olika orsaker. Men vad texten själv säger, så är det Paulus. Om man ser till exempel i brevet, så talar det om i kapitel 4 och 15, så talar det om att hålla fast vid sanningen. Och i kapitel 4 och vers 25 talar det om att lägga bort lögnen. Så om du tänker dig att någon som har skrivit det här brevet ljuger och säger att det är Paulus som har skrivit det, och sen längre fram i brevet säger att man ska inte ljuga, det faller på sin egen orimlighet. Antingen är det en total hycklare som har skrivit det i så fall, eller så, som sagt, tar man texten för vad den säger, helt logiskt, helt rimligt, inte alls konstigt att Paulus skulle skriva texten. Det här med att han skriver på, har en annan skrivstil, jag har inte själv tittat på, tänkt på det eller något sånt, men Paulus skrev i olika skeden av sitt liv, de olika breven, och bara går man till sin egen, vad man själv har skrivit för några år sedan eller 10 år sedan eller så, så ser man att man skriver helt annorlunda från vad man skriver nu. Så en person kan skriva på olika sätt. Man lär sig mer, man läser mer och lär sig att skriva bättre från att ha skrivit på ett annat sätt tidigare. Så det här är Paulus. Han skriver också att han sitter i fängelse när han skriver detta brevet. I kapitel 3 och 1 säger han att han är en fånge för Kristus, och nämner också 4 och 1 och 6 och 20 att han sitter i fängelse just här. Och man tror att det var här han skrev också Kolosserbrevet samtidigt. Man tror att han satt i Rom, när han satt i fängelse i Rom, som vi läser om i Apostlagärningarna 28. Och att brevet, tror man då, ska ha skrivits kanske år 62 efter Kristus. Och han nämner Tychicus i slutet av brevet, samma som han skriver om i Kolosserbrevet. Att han skickar Tychicus med brevet, och så ska de, i Kolosserbrevet skriver han faktiskt att de ska läsa det andra brevet som de har fått från Laodicea. Så en del tror att faktiskt det här är Efesierbrevet, är det brevet som de fick läsa i Laodicea också. Mer om det längre fram. Paulus presenterar sig själv, Kristi Jesu apostel. Han är en apostel. Ibland börjar man säga att han är en Kristi Jesus lov, men här säger han Kristi Jesu apostel och betonar den delen av sin verksamhet, sin kallelse, att Kristus Jesus har sänt ut honom som apostel. Vi hade för några veckor sedan i herrarnas bibelstudie och fick gå igenom vad betyder apostel, hur används det i Bibeln. Det är det grekiska ordet apostolos, som bokstavligen betyder att vara ivägskickad, och har betydelsen ett sändebud som någon har sänt ut. Så Bibeln kan tala om sändebud som församlingar skickar iväg och kallar de personerna för apostlar, men det är inte samma typ av apostel som de 12 apostlarna som Jesus gett myndighet att sprida hans ord under hans inspiration och den myndigheten. Och vi förstår att Paulus är inte bara en typ av missionär, en vanlig missionär eller ett sändebud som är utsänt av människor, utan han säger genom Guds vilja är han en Kristi Jesu apostel. Så dubbelt upp så är han utsänd av Gud själv, Gud Fadern och Gud Sonen. Han är en av de apostlarna. Det finns de 12, de ursprungliga lärjungarna minus Judas plus Mattias. Också Paulus, som har fått myndigheten av Jesus, som har själv sett Jesus uppstånden, som man får i apostlagärningarna, som man säger i första Korinthierbrevet 13. Han fick själv se Jesus Kristus uppstånden och fick personligen kallelsen av Jesus genom en syn att han skulle vara en Jesu Kristi apostel. Så inte av människors vilja, som man också säger i början av Galaterbrevet, jag är en apostel inte genom människor utan genom Guds vilja. Men inte bara det att Paulus själv säger att han är en apostel och att vi ska tro på, ta honom på orden. Vi har en annan apostel som också bekräftar att Paulus är apostel, nämligen Petrus själv. För det första så säger han om skrifterna, andra Petrus 1:21, ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor fått vad de talat från Gud. Inte människors vilja, utan Guds vilja. Och sen längre fram i brevet säger han detta om Paulus brev. Han skriver i 3:15-16, räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han har fått. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Så aposteln Petrus kallar här Paulus brev för skrifterna, något som är en del av de övriga skrifterna. Han har talat om hur skrifterna tidigare i brevet har skrivits ledda av den helige ande, har människor fått talat vad de fått från Gud. Och sen lägger han in Paulus i de här texterna, så på dessa dubbla vittnesbörd, Paulus eget vittnesbörd om Jesu vittnesbörd om honom och Petrus vittnesbörd, två apostlar och Gud som vittnar om att Paulus är en Jesu Kristi apostel. Som många ifrågasätter att han har skrivit breven, många ifrågasätter om Paulus kanske bara var en inkräktare som kom för att förstöra kristendomen inifrån. Men vi har de inspirerade apostlarna, Petrus själv under den helige andes inspiration bekräftar att Paulus är en sann inspirerad apostel. Och således slutsatsen är att avsändaren till Efesierbrevet är Paulus och i slutändan Gud som har inspirerat brevet. Och Gud ljuger inte. Gud säger inte att Paulus har skrivit brevet när han inte har gjort det. Gud säger inte att man inte ska ljuga längre fram i brevet och skriver sedan att Paulus har skrivit brevet fast han inte har gjort det. Nej, Paulus Jesu Kristi apostel genom Guds vilja under den helige andes inspiration har skrivit Efesierbrevet. Så det är avsändarna. Mottagarna är de heliga. De heliga på grekiska tois hagiois. Vad betyder heliga? De heliga. Vad betyder det grekiska ordet hagiois? Det skulle kunna vara så att det grekiska ordet hagios är besläktat eller likt det svenska ordet hage. Det kan vara så, det såg ut så när jag tittade i ordböckerna. Att det talar från början om en inhägnad. Där man, för att skilja ut någonting från utsidan och hänga in det. Så att heliga är de som är utskilda eller separerade. Inhägnade eller som i en hage. De är heliga, avskilda åt Gud. Separerade, reserverade åt Gud. Avskilda från världen, från synden, från ondskan. Och heliga, separerade. Han talar om församlingen i Efesos. Som är i Efesos. Vi läser om Paulus. Som vi sa innan, Paulus har varit mycket i Efesos. Han, vi läser om i Apostlagärningarna 18-21. Där han först kommer till Efesos. Han är i Korint. Och han åker till Syrien med Priska och Aquila. Och så kommer de till Efesos. Och så lämnar Paulus Priska och Aquila för att gå till synagogan. Och samtala med judarna där. Och där bad de honom att stanna längre. Men han var tvungen att gå, men får komma tillbaka om Gud vill. Så åker han iväg och så kommer Apollos dit och predikar. Och Priska och Aquila märker att han känner bara till Johannes dop. Så de lär honom lite extra. Sen i kapitel 19 så kommer Paulus tillbaka till Efesos. Får träffa de kristna som kommit till tro där. Och frågar dem, har ni tagit emot den helige anden när ni kom till tro? Och de svarar, vi känner inte till. Vi visste inte att den helige ande finns. Vi har bara blivit döpta med Johannes dop. Så att Paulus där predikar för dem. Den helige ande faller över dem. För att bekräfta att de har blivit sant troende. Och sen är Paulus där först i synagogan i 3 månader. Och längre fram så börjar han att hålla samtal i Tyrannos hörsal, vilket pågår i 2 år. Och det här ifrån så får alla i Asien, både judar och greker, höra Herrens ord. Så man förstår att detta var en stor plats där Paulus hade en väldigt stor, ett stort inflytande, en stor verksamhet. Han var där i 2 år och predikade. Och Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Man tog till och med dukar och plagg som har varit beröring med hans hud. För att bota sjuka och driva ut onda andar. Och mycket hände där i Efesos. De bränner böcker. De massa sånt händer som vi får läsa om i de här kapitlerna. Paulus själv sammanfattar också längre fram hur han arbetade i Efesos i kapitel 20 och 17. Han är inte i Efesos där, men han är Miletos och skickar bud till Efesos för att kalla till sig församlingens äldste i Efesos. Och när de kommer fram så säger han till dem, därifrån Apostlagärningarna 20 och 18 framåt. Paulus sammanfattar, berättar om sitt arbete i Efesos. Ni vet hur jag har levt hos er hela tiden, från första dagen jag kom till Asien. Jag har tjänat Herren i all ödmjukhet under tårar och prövningar som mötte mig genom judarnas intriger. Jag har inte hållit tillbaka något som kunde vara till nytta för er, utan jag har predikat och undervisat offentligt och i hemmen och vittnat för både judar och greker att de ska omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. Då hoppar till vers 25. Nu vet jag att ni aldrig mer kommer se mitt ansikte. Alla ni som jag har gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att förkunna för er hela Guds vilja och plan. Så han har genomgående ordentligt i 2 år varit och predikat hela Guds vilja och plan. Inte hållit tillbaka något. Alla, både judar och greker i hela trakten, fick höra Herrens ord. Han är inte skyldig till någons blod. Om någon går förlorad så är det inte på grund av att de inte har hört evangeliet genom honom. Han är inte skyldig till någons blod. Och sen fortsätter han, varnar de äldste om vargar i fårakläder som kommer att försöka föra dem vilse. Och så fortsätter han i vers 32. Jag överlämnar er åt Gud och hans nåderika ord som har makt att bygga upp er och ge er arvet bland alla som helgats. Så talar han lite mer om hur han arbetat hos dem. Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att man ska arbeta och ta hand om de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv har sagt. Det är saligare att ge än att ta. Så han har arbetat ordentligt, plöjt marken, predikat för alla i hemmen offentligt. Alla har hört Herrens ord. Han har gjort det gratis. Han har inte tagit betalt av någon. Och så när han berättar allt detta så böjer de knä och gråter och omfamnar Paulus och kysser honom. För att de kommer, han sa, det som smärtade dem mest var att han sagt att de aldrig mer skulle se honom. Så han var älskad av församlingen, omtyckt. Han hade varit med dem i 2 år, kände dem intimt. Här i Efesos. Men en sak som är intressant är att i grundtexten, i många av de bästa handskrifterna till texten, så står inte i Efesos med. Det står bara till de heliga som är blank och trogna i Kristus Jesus. Så en teori som finns är att detta var ett rundbrev. Anledningen till att det inte stod i Efesos kanske är att det här var ett rundbrev som skulle skickas till Efesos och skickas runt bland flera församlingar, som till exempel Laodikeia, Kolosse, som det står i Kolossebrevet, att se till att de i Laodikeia får ert brev och läser upp det. Ta emot brevet från Laodikeia och läs upp det brevet. Så här kan vara en förklaring till varför Paulus verkar så opersonlig i det här brevet. Varför han inte verkar känna den här församlingen fastän han varit så nära intima med de intimt förknippade bekanta med dem. Kan vara att han skickar runt det som ett rundbrev och att församlingarna skulle fylla i det här blanka delen med sig själva. Det skulle också kunna vara att han från början skrev till församlingen, till de heliga i Efesus, men sedan när de skulle skicka vidare det så suddade de ut det och skickade vidare det, så att varje församling kunde läsa det här brevet som om det var skrivet till dem själva. I alla fall, de är heliga och trogna i Kristus Jesus. Svenska folkbibeln säger de är heliga och tror på Jesus Kristus. Men egentligen så står det här ordet pistos, kan översättas till att man tror på någon. Men det brukar då vara pistos eis, att man tror till Kristus Jesus. Men här står det tror. Här följs det av prepositionen i Kristus Jesus. Alltså, de är trogna i Kristus Jesus. De är trogna det de har hört, det de tror på. Men det är inte så att de har en easy believism, att det bara är att tro att Jesus finns, att det är sant och så är man frälst, att det är någon sorts billig tro. Utan det är också att de är trogna i Kristus, de är trogna honom, de är trogna evangeliet de har hört, de är heliga, de är trogna helgelsen och vandrar i helgelse. Så det är avsändaren, mottagarna, vilka de är, vilket det är skrivet till, hur de är. Och sen kommer det i vers 2, hälsningsfrasen som brukar komma i varje brev, lite olika eller ganska likadant i varje med olika skillnader. Man börjar nåd åt er och sedan frid eller fred. Det här är personer som redan har fått nåd, de har blivit helgade, de är heliga, de är trogna i Kristus Jesus, men han välsignar dem med mer nåd. Han vill att de ska fortsätta få del av mer och mer av Guds nåd, inte frälsningens nåd, men nåden, gåvorna, växa i nåden, i god karaktär, i kristen, i kristet levande, i helgelse, i tron. Och han hälsar dem med fred, eller frid, fred som de redan har med Gud genom Kristus. Och han hälsar dem med fred mellan bröderna i församlingen, mellan varandra i församlingen, mellan Paulus och mellan dem som hör. Råder det fred, shalom, mellan, som det står i Saltaren, hur saligt det är när bröder i endräkt lever i fred. Fred från Gud, från aposteln Paulus. Nåd åt er och fred från Gud Fadern, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Och så kommer vers 3, det här är inledningen på själva temat på brevet. Han börjar med en lång mening från vers 3 till vers 14, men vi tittar bara på vers 3 nu för att inleda själva hela brevet. Men han inleder med en trinitär välsignelse, en välsignelse från hela treenigheten. Fadern, sonen och den helige ande kommer igenom de här verserna. Om man ska ta en överblick över hela brevet och ta vad som är centralt för hela brevet, så är det att det handlar om välsignelsen som Gud ger sitt folk. Vad Gud har gjort för sitt folk. Och en väldigt central vers är kapitel 2 och 10, som i princip sammanfattar vad hela brevet säger. Kapitel 2, vers 10, där han säger: hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i den. Man kan dela in brevet i två delar. Först: hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus. Och den andra delen: till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Den första delen handlar om vad Gud har gjort. Att vi, de kristna, är Guds verk som han har skapat i Kristus Jesus. Det är de första kapitlerna. Det som Gud har gjort är att han har predestinerat, han har förutbestämt de kristna till frälsning. I kapitel 1 och 3 till 14 så är det här en välsignelse, en lovsång till Gud för hans eviga beslut. Att han har utvalt sitt folk, de som är kristna, till att bli hans barn, till att lösas ut genom hans sons blod och till att få den helige ande som sigill. Hela treenigheten är inblandad i frälsningen. Fadern som har utvalt, sonen som har återlöst och anden som har beseglat deras frälsning i tiden. Gud har predestinerat dem alltså till frälsning. Han har uppväckt dem från de döda. I kapitel 1 och 20 till 2 och 10 talade jag om Guds kraft och nåd att uppväcka de döda syndarna till evigt liv. Till liv och evigt liv. Han har försonat och sammanfört dem. Kapitel 2, 11 till 3 och 6 talar om den eviga hemligheten som Paulus har blivit satt att avslöja, att Kristus försonar och sammanför judar och hedningar, judar och icke-judar. Men inte bara dem med varandra, utan hela den här kroppen med Gud genom Jesus. Genom frälsningen. Och det här var Paulus uppdrag, att avslöja den här hemligheten. Så det var Guds verk. Är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Del 2. Guds fortsatta verk. De goda gärningarna. Som han har också förberett. Som är hans verk. Som vi ska fortsätta att vandra i. Så vi är Guds verk från början till slut. Frälsningen är vi Guds verk, och i den fortsatta helgelsen fortsätter Gud att verka, att vi ska vandra i de här goda gärningarna som han har förberett. Så Paulus uppmuntrar och ber dem och fortsätter från kapitel 4, uppmanar dem hur de ska leva, hur Gud har gett gåvor till församlingen, till var och en, till församlingen i form av lärare och så vidare. Hur det här är saker Gud har gett för att kristna ska mogna och fortsätta. Han talar om hur de kristna är en ny människa, en ny skapelse som inte ska leva som hedningarna utan fortsätta leva. Och sen som kapitel 5, som ljusets barn, här uppmanas de att vandra som ljusets barn i de gärningarna som ljusets barn ska leva i. Och så fortsätter han där. Han ger helt enkelt uppmaningar. Efter att han har berättat teologin så kommer praktiken. Efter att berätta om vad Gud har gjort redan i dem och frälst dem, så berättar han i fortsättningen vad de ska göra. Och det är fortfarande Guds verk, det de gör, som Gud har förberett åt dem så de ska vandra i. Så han ger praktiska föreskrifter för hur de ska vara i hushållet. Och sen avslutar han med att de ska ta på sig Guds vapenrustning. Så det är en översikt över brevet. Men nu går vi till vers 3. Så vi får en bild av välsignelsen Gud har gett sitt folk. Vers 3. Han börjar med att säga: välsignad är Gud och fadern till vår Herre Jesus, den smorde. Man skulle kunna fråga sig, går det att välsigna Gud? Är det inte Gud som välsignar människor? Hur skulle människor kunna välsigna? Hur kan till och med ens Paulus välsigna Gud? Det finns olika teorier om hur det här fungerar också. Allt möjligt, men helt enkelt så betyder det här grekiska ordet att man talar väl om någon. Man lovprisar någon. Så Paulus här, han menar inte att han kastar en välsignelse för att lägga till någonting till Gud på något sätt, utan helt enkelt så prisar han Gud. Han talar väl om Gud. Och hela det här stycket, den långa meningen, de 14 verserna, är en lovprisning till Gud. Det står gång på gång för att han ska prisas, hans ära ska prisas och så vidare. Men han leker med ordet och säger sedan att Gud har välsignat oss. Men han säger något som är intressant. Gud och fadern till vår Herre Jesus Kristus. Vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Så det finns sekter som, eller villolärare som förnekar treenigheten, som förnekar att Jesus är Gud och säger att här står det ju att Jesus har en Gud. Det här är Jesu Kristi Gud. Så hur kan då Jesus vara Gud? Jag tror säkert Jehovas vittnen använder det här argumentet. Jag har varit i kontakt med messianska föreningen. Eller messianska, jag vet inte ens om de är judar. De bara kallar sig messianska. De vill följa gamla förbundet och allt det och förnekar därför treenigheten. För att de anser att det strider emot gamla testamentet. Som säger att Jesus, eller säger att det bara finns en gud och inte tre gudar. Men faktum är att det stämmer helt med treenighetsläran att Gud fadern är Gud till sonen i hans mänsklighet. Så att sonen kan både vara Gud och också ha fadern som sin gud. Det är en och samma gud. Men tre olika personer. Fadern är en person. Sonen är en person. Den helige ande är en person. Och de tre personerna är en och samma Gud. Något som vi inte kan förstå. Men som vi ser från Bibeln på många ställen. Att Fadern är Gud, att Sonen är Gud och den helige Ande är Gud. Och de är olika, tre olika personer som förhåller sig till varandra på olika sätt, som talar till varandra, som gör olika saker i frälsningen, som vi ser genom den här texten också. Fadern, Sonen, den helige Ande. Och att Jesus, Sonen, blev en människa utan att ge upp sin gudomlighet, men han blev en människa, och därmed så är han till sin mänskliga natur underordnad Gud, och har därför är Gud, Jesu Kristi Gud, gudamänniskan Jesus Kristus. Precis som alla människor så är han Gud över alla. Han är Gud över alla människor, inklusive människan Jesus. Så han är Herren, Gud och Fader till vår Herre Jesus Kristus, som har välsignat oss. Han har välsignat Paulus. Han har välsignat församlingen han skriver till, de kristna, de heliga. Människor förtjänar ingen välsignelse, de förtjänar förbannelse. Men det finns personer som Gud, trots att de förtjänar förbannelse, har välsignat med all andlig välsignelse. Med all andlig välsignelse. Igen, som sagt, treenigheten är verksam genom de här verserna. Det är Fadern som har utvalt 4 och 6. Den här välsignelsen utvecklas, hur Gud välsignat sitt folk, oss, utvecklas i de följande verserna fram till och med vers 14. Fadern har utvalt före världens grund blev lagd. Sonen har återlöst dem och anden har förseglat dem, som sagt. På detta sätt har Gud välsignat oss med all andlig välsignelse. Och sedan i himlen, all andlig välsignelse i, bokstavligen, i det himmelska, i Kristus, i dens moder Kristus. All den här välsignelse är centrerad kring Sonen Jesus Kristus, han som är i himlen nu och sitter på Faderns högra sida. Det är inte med jordiska välsignelser här nere på jorden. Det är inte en välsignelse som man kan komma åt, som man kan förstöra, som man kan ta bort. Som Jesus säger, sök inte skatter på jorden där tjuvar bryter sig in, där mask och mal förstör, utan ha er skatt i himlen, i säkert förvar, där ingenting kommer åt, där ingenting kan förstöra. Den här välsignelsen är utförd av Gud i himlen och är i säkert förvar i himlen, i Jesus. Det läser vi också om i Kolosserbrevet. Arvet är i säkert förvar i det himmelska, uppe i himlen. I enlighet med vers 14, de har fått anden som sigill, och anden är en handpenning på arvet, eller på ert arv, på ert förvärv, till att det ska utlösas Och att ni ska få det, det är med all säkerhet någonting som ni ska få. Den är säkrad av Jesus. De har förseglats av den helige ande. Det är oåtkomligt från djävulen, från människor eller vad som helst. Inget kan beröva dem den här välsignelsen. Den är säker åt den. Den är om evigt liv i himlen eller i det nya Jerusalem som vi läser om i Uppenbarelseboken, som kommer ner från himlen. Det nya Jerusalem finns uppe i himlen och väntar på oss och kommer att komma ner från himlen där i säkerhet. Och det handlar om evigt liv tillsammans med Gud, tillsammans med Jesus Kristus. Så det är i himlen, i Kristus Jesus. Han har förseglat frälsningen genom att återlösa, genom att frälsa. Och frälsningens belöning är Jesus själv. Att ha evigt liv, att känna Gud Fadern och honom som har sänt Herren Jesus Kristus. Så det är alltså välsignelsen, och den kommer från Gud Fadern genom Jesus Kristus till kristna av nåd. Om vi ser i de här första tre verserna så nämns Gud Fadern och Sonen i varje vers flera gånger. Jesus Kristus nämns två gånger i första versen, en gång i andra versen, sen två gånger i tredje versen. Så det är inte bara att de nämns en gång i varje vers, utan de nämns flera gånger i varje vers. Paulus är en Jesu apostel genom Guds vilja. Han skriver till de trogna i Jesus. Han hälsar dem med nåd och fred från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus. Och han talar om Gud Fadern som välsignat dem, som är Herren Jesu Kristi Gud och Fadern, som har välsignat dem i Kristus med andlig välsignelse. Så kanske till och med den helige ande anspelas också. Så hela treenigheten är med och välsignar Guds folk. Gud, den treenige guden, en gud i tre personer, välsignar sitt folk. Som jag nämnde lite tidigare, treenigheten, den hypostatiska föreningen, att Jesus är 100% Gud och 100% människa. Vi har en Gud i tre personer, i Fadern, Sonen, den helige ande, som handlar tillsammans med varandra, som samarbetar med varandra, som tre olika personer, som talar till varandra, som kommunicerar med varandra. Fadern talar till Sonen i evigheten, läser vi i Hebreerbrevet. Sonen talar till Fadern. Jesus som människa ber till Fadern när han är på jorden. Och så vidare. Så vi ser att det är tre olika personer, men varje person är den enda sanne guden. Och den här välsignelsen handlar om frälsning. Välsignelsen Paulus riktar dem till, som Gud ger just i det här stycket, är om frälsning. Eller välsignelsen är frälsningen. Det är nåden och freden som Paulus hälsar dem med. Och det är den andliga välsignelsen i himlen. Det är en andlig välsignelse i himlen. Det är inte en materiell välsignelse på jorden. Och den här välsignelsen ges till oss, till de heliga, de trogna i Kristus. Det vill säga de kristna. Det är Gud som ger frälsningen till sitt folk. De som är kristna är de som har fått den här välsignelsen. Välsignelsen i form av frälsning från Gud. Av nåd alena. Genom Kristus alena. Till Guds ära alena. Det är den villkorslösa utkorelsen av Fadern genom nåd. Inte genom något som Gud såg att de gjorde i framtiden. Som gjorde att han utvalde dem. Det var helt av nåd, beroende på hans goda vilja. Och de är återlösta genom Jesu Kristi blod. Hans blod som han utgöt på korset. Som han utgöt i sitt folks ställe för detta utvalda folk som Gud Fadern hade utvalt innan jordens grund blev lagd. De var syndare. De förtjänade inte välsignelse eller frälsning. De förtjänade förbannelse. Men de fick nåd av Gud. Och blev Gud sände frälsaren Jesus för att ta den förbannelsen de förtjänade på korset. Så att de kunde få del av välsignelsen. För utan att blod utgjuts finns ingen förlåtelse för synden. Gud kan inte vara god och rättfärdig och bara förlåta personer bara sådär och bara välsigna de som han i sin rättvisa måste förbanna. Alltså man måste ge den rättvisa förbannelsen som de förtjänar. Det krävdes alltså att Jesus, sonen, tog som människa, kom ner som människa och tog den förbannelsen och det straffet i deras ställe. Så frälsningen är av nåd alena, genom Kristus alena, till Guds ära alena. Det är Gud som helt och hållet frälser på grund av sin goda vilja. Inte på grund av något han är skyldig till människan, utan raka motsatsen. Det är en fri gåva från Gud. Vi kan läsa om det här som en del kallar The Covenant of Redemption, som en del här har åsikter om. Men vi ser att Gud i den förflutna evigheten, oavsett om det var ett förbund som de slöt officiellt eller inte, så får vi bilden när vi läser av bilden, så får vi, när vi läser Bibeln, får vi bilden att Gud, alla tre personer i treenigheten, Fadern, Sonen och den helige Ande tillsammans har beslutat att frälsa syndare för att visa upp sin stora nåd och kärlek genom att frälsa oförtjänta syndare. Så vi ser att den här planen, frälsningsplanen, ägde inte rum efter det faktumet att människan fallit i tiden, utan det ägde rum innan jordens grund blev lagd. I den förflutna evigheten så konspirerade treenigheten med varandra, med sig själv, de tre personerna med varandra, vad de skulle göra, vilka roller de skulle ha. Och det var inte en liten sak, det var en stor, svår sak av Fadern att sända ut sin enfödde son för att bli en förbannelse, för att bli raka motsatsen mot vad han är, och ta på sig synd och lida under Guds vrede på korset. Och det var en uppoffring, en verklig stor uppoffring i kärlek av fadern och av sonen, att utge sig själv för de utvalda, att bestämma sig där i den förflutna evigheten, att för några usla människors skull genomgå den här stora förändringen, att han skulle ta på sig mänskligt kött, att han skulle lida i helt oförtjänta individers, utvalda individers ställe, som inte alls förtjänat det, och ta på sig förbannelsen och vreden från Gud Fader själv. Det här var ett evigt, inte en akut lösning som de måste göra, för att det hände, för att människan föll i synd. Nej, det var en genomtänkt, bestämd plan för att frälsa, för att visa upp nåd och för sitt folks skull, de utvalda. En genomtänkt plan, bestämd för oss oförtjänta syndare, redan innan vi ens fanns till, redan innan vi ens hade gjort något gott eller ont, så hade Gud bestämt att det här skulle ske, att han skulle visa kärlek mot oss och nåd och frälsa oss och välsigna oss med all den himmelska världens välsignelse. Så tänk på att du är välsignad, du som är helig och trogen i Kristus Jesus, i den här världen av förbannelse, i den här världen där vi upplever konjunkturkrascher, ekonomiska kriser, pandemier, terrorattacker, personliga problem, personliga konflikter, smärta, sjukdomar, ondska. Så är du välsignad, inte här på jorden, men för evigt i himlen med himmelska välsignelser. Det är inte bara att världen är förbannad här på jorden med tydliga förbannelser. Efter att Adam har fallit, marken blev förbannad, skapelsen blev förbannad. Nej, det är också en evig förbannelse som väntar syndare. En förbannelse som, där det inte finns någon tröst, som varar för evigt, där det inte finns någon upprättelse eller återhämtning eller hugsvalelse eller lindring. Men de, vi som är heliga och troende och trogna i församlingen, är befriade från den eviga förbannelsen och slipper den. Vi är välsignade istället. Kom ihåg vem det är som välsignar dig. Det är Gud själv. Gud, Fadern, har välsignat dig och bestämt att välsigna dig sedan evighet. Och tänk på var den här välsignelsen är någonstans. Den är i himlen. Den är i Kristus. Den är evigt säkrad. Kan aldrig gå förlorad. Inget kan rycka dem ur hans hand. Vad som än sker här på jorden så är vår välsignelse himmelsk i himlen. Vad vi än upplever av de förbannelser som vi som människor får lida under i en förbannad undergången värld, så är vi välsignade nu med andliga välsignelser i himlen. Vi, du och jag, kan fylla i oss i det här blankrummet som kanske finns i grundtexten. De heliga som är i Jakobstad, Esse, Kronby, som samlas här i Lövö. Till de heliga i Lövö och trogna i Kristus Jesus. Om du är helig och trogen i Kristus Jesus, kan du fylla i dig själv i det här blankrummet. Och du kan prisa dig salig som välsignad av Gud. Om och bara om du är helig och trogen i Kristus, i Jesus. Du är välsignad och du är kallad att vara helig. 1 Petrus 1:13. Spänn därför bältet om livet. Var vakna och hoppas helt och fullt på den nåd ni ska få när Jesus Kristus uppenbarar sig. Den här välsignelsen som väntar på oss i himlen. Som lydnadens barn ska ni inte följa det begär som ni levde i förr när ni var okunniga. Nej, liksom han som har kallat er är helig, så ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står i skrivet, ni ska vara heliga, för jag är helig. Om du har den här välsignelsen så ska du vara helig. Om du är helig så har du fått den här välsignelsen, men du ska vara helig. Du ska fortsätta vara helig. Du ska fortsätta vara trogen. Du har kommit till tro en gång. Men inte att man ber en bön en gång, eller att man bara tror vid ett tillfälle och sedan kan man gå vidare och göra som man vill. Men man ska vara trogen i Kristus, i det man har lärt sig, i det man har fått. Det är många som inte längre är trogna Kristus. De är inte trogna i sitt kristna liv. De är inte trogna i gudstjänsterna, i de heliga plikterna som kristna har, i helgelsen. Som vi ser efter den här coronapaniken som har hänt, så har många, det har varit ett eldprov, det har varit ett sållande, det har visat många kyrkor som inte fortsätter vara trogna längre. Många kristna som inte fortsätter vara trogna längre. Man har vant sig vid att vara hemma på söndagen och inte gå till kyrkan eller gå på gudstjänst. Man har avtrubbats i sitt samvete. Man har upphört att vara trogen. Man har tagit ursäkten att staten säger att vi får inte träffas för gudstjänsten rekommenderar. Man har tagit det som ursäkt. Och när man väl hållit på ett tag och hållit sig borta från gudstjänsten varje söndag, fått in nya vanor, man börjar spendera söndag morgonen istället med att titta på sport och dricka vin, får in nya vanemönster istället. Tydligen gör vissa det, inte jag. Jag gillar varken sport eller vin. Ja. Man får in nya vanemönster. Och när kyrkorna öppnar dörrarna igen så har man inte längre tid till det. Man har tappat sin trogenhet. Och man har visat sig att man var aldrig troende eller helig från första början. För man höll sig inte trogen, man höll sig inte fast. Det var inte ett verk av Gud, för det verk som Gud påbörjar, som vi får veta i det här brevet, det är han trogen att fullborda. Om Gud frälser en person och ger den personen tron och pånyttfödelsen, så kommer han att fullborda det verk som han har påbörjat innan jordens grund blev lagd, till från den förflutna evigheten till hela den framtida evigheten. Vi ska alltså vara heliga, vi ska vara trogna i Kristus, uthålligt fortsätta i plikterna, och också hålla fred bland syskonen i församlingen. Sök fred med alla, Hebreerbrevet 12 och 14, och helgelse igen, för utan helgelse kommer ingen att se Herren. Och tänk på det himmelska, motiveras av det du fått, den välsignelse du fått av Gud, den himmelska välsignelsen. Inte att du är välsignad på jorden, inte att det går bra på jorden, eller hoppas på något sånt ens, utan tänk på det himmelska som väntar, den himmelska andliga välsignelsen. Men ni som inte är troende eller heliga, ni har ingen fred med Gud. Ni är inte välsignade av Gud. Ni är kvar under Guds förbannelse. Ni är otrogna då ni inte tror på Gud. Ni litar inte på honom. Ni förnekar Efesierbrevet, att Gud har skrivit det, att Gud inspirerat Paulus till att skriva Efesierbrevet. Eller så påstår ni att ni tror inte ens att Gud finns. Hur ska ni någonsin kunna tro att Gud välsignar er? Nej, ni är under Guds förbannelse. Och det ska ni veta. Att även om ni är med i buddhismen eller judendomen eller rent av kristen religion, så är ni inte heliga. Ni kan kallas heliga eller att ni utför heliga saker inom era religioner som inte baseras på Kristi verk. Men ni är inte heliga. Ni är fortfarande lika syndiga som alla oss andra. Ni är otrogna och syndiga och under Guds förbannelse. Den som håller sig till laggärningar, Galaterbrevet 3:10, är under förbannelse. Det står skrivet, förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Detta är förbannelsen, att man syndar, att man inte följer Guds lag och inte är förtjänt av någon välsignelse, utan är förtjänt av förbannelsen. Om ni håller er till religiösa ritualer och gärningar och tror, kanske inte alls tror på att Jesus har gjort något för att frälsa er, eller kanske bara tror att Jesus har gjort delvis någonting för att frälsa er, men att ni också kan göra lite extra. Ni ska göra det där lilla extra, det där som saknas, det där som Jesus inte gjorde. Så kan ni bli frälsta och förtjäna er egen frälsning, eller genom alla andra olika påhitt för att försöka få Gud att bli imponerad av det du gör. Det är dumt att misslyckas. Det är dumt att förbannas. För du tror inte på Gud och hans son. Du litar inte på hans son. Och du försöker att gottgöra synder som du inte kan gottgöra. Du försöker att följa ett levnadsmönster eller regler som Gud inte har godkänt, och som du inte ens kan följa perfekt. Och du kan inte följa de levnadsregler som Gud har gett. Att du ska älska Gud av hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft. Att du ska älska din nästa som dig själv. Och allt vad Guds lag säger, det kan du inte följa. Och du vet med dig att du har inte gjort det. Nej, du har hamnat under Guds förbannelse på grund av din synd. Och den förbannelsen är inte bara att det går illa här på jorden. Det kan mycket väl gå bra för dig på jorden. Nej, den förbannelsen väntar i evigheten, i eldsjön, i Guds vrede, i Guds egen förbannelse. Men det behöver inte vara så med dig. Ni kan ännu bli frälsta. Ni kan gå igenom den här förändringen från död till liv, från förbannelse till välsignelse. Om ni bara lyssnar på dessa ord som det står i Galaterbrevet 3:13, efter att ha talat om att alla som följer laggärningar är under förbannelse. Att alla som syndar, för de har inte följt lagen, är under förbannelse. Så står det istället: Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så kan ni bli frälsta och undvika förbannelsen genom att inte ni själva tar på er förbannelsen, utan att Jesus Kristus tar på sig er förbannelse. Där som han blev upphängd på trädet, på korset, där som han led, inte bara det fysiska korset, de fysiska piskorna, den fysiska törnekronan, utan han led Guds förbannelse, inte människors förbannelse, utan Guds förbannelse, och tog på sig det straffet som syndare förtjänade, som hans utvalda förtjänade. Och om ni omvänder er och tror på honom, så gäller detta även för er. Då kan ni också säga att ni är välsignade av Gud, att ni är frälsta. För han fortsätter i Galaterbrevet där: förbannad är var en som är upphängd på trä. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Det är så vi kan gå. Det är så som du kan gå från förbannelse till välsignelse. Från den förbannelsen till att få Abrahams välsignelse. Du som var en hedning i din synd kan bli helgad, kan bli Guds folk, om du tror, litar till 100% på vad Jesus har gjort, omvänder dig från din synd och helgas. Och det är genom Jesu verk, från att ha förtjänat förbannelse av Gud till att få välsignelse av Gud, till att få nåd från Gud, till att få fred med Gud. Jag vill avsluta med Romarbrevet 5:1. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi fred med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi står i Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet. Och fastheten hopp. Och hoppet sviker inte. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Genom den helige ande som han har gett oss. Så det är av nåd genom tron på Kristus alena. Man kan gå från förbannelse till välsignelse. Från krig med Gud till fred med Gud. Från rättvisa till nåd. Så det här var en introduktion till Efesierbrevet. Som är skrivet av Jesu Kristi apostel Paulus, inspirerad av Gud. För att tala om Guds verk i Kristus och hur han har välsignat sitt heliga folk. Välsignelsen kommer från Gud, Fadern, genom Jesus Kristus till kristna av nåd. Och vi som blivit omvända, som är troende, som är trogna, som helgas, som är heliga och helgas. Vi har fått denna välsignelse. Men ni som inte är det, ni som är omvända. Ni som är otroende. Ni som är syndiga. Ni är under förbannelse. Men ni kan bli välsignade. Ni kan få den här välsignelsen. Om ni är med och lyssnar på Guds ord. Och omvänder er. Och förtröstar på Jesus, då får ni också del av den här välsignelsen, evigt liv i himlen tillsammans med oss och med Gud själv. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för dina ord, dina trogna ord och trofasta löften och välsignelser till ditt folk. Vi tackar dig för att du använde aposteln Paulus för att förmedla dina sanningar. För att förmedla ditt ord till ditt folk, till oss. Och att vi har inte bara Efesierbrevet utan hela Bibeln, ord från dig. Och vi tackar dig för den välsignelse du gett oss i din son Kristus. Jesus, den outsägliga, stora, överflödande nåden att innan jordens grund blev lagd så valde du att frälsa oss till att bli dina barn, till att bli återlösta och att vi nu har blivit helgade av den helige ande, förseglade, att vi har det säkra hoppet förvarat åt oss i himlen, det säkra arvet, det säkra förvärvet. Oavsett hur vi känner oss här på jorden, med hur förbannade vi än kan känna oss, eller nere, eller sjuka, eller plågade, eller besvärade, låt oss komma ihåg det här, vilken välsignelse du gett oss, att det är den vi väntar på. Vi ber för de som ännu inte tror, de som du har utvalt före jordens grund blev lagd, men som ännu inte har hört detta och kommit till tro. De har hört det här nu. Vi ber att den helige ande ska komma och försegla dem. Ge dem nytt liv. Låta dem få del av den välsignelsen genom tron. Till din ära, allena, i Jesu namn. Amen.